Välkommen till Skellefteå Stories, ett personligt och nära samtal om hur platsen Skellefteå utvecklas och växer. Här får du träffa intressanta personer som på ett eller annat sätt är en del av allt som händer just nu. I detta avsnitt gästas vi av arkitekten Thomas Sandell och pratar om vilken roll arkitektur har i ett samhälle som utvecklas. Välkommen Thomas.
Tack så mycket.
Vem är du?
Nej, Thomas Sandell heter jag och jag växte faktiskt upp här i stan. Först i Ursviken och sen så småningom så flyttade vi in till Medelfors. Mm. Jag gick på Balderskolan och sen var det dags att göra lumpen. Och sen dess kan man säga att jag försvann från stan. Mm. I alla fall fysiskt. Men det finns ju ett hockeylag som man alltid följer med stort intresse och hejar på.
Du växte upp, du föddes i Finland.
Absolut, i Finland. Sen flyttade vi runt det. Vi bodde i Sundsvall, Härnösand, Borlänge. Sen så kom vi hit när jag gick i årskurs 2 och började på Ursviksskolan. Mm. Och pratade dalmål.
Okej. hur var Skellefteå då?
Nej, men alltså då växte man ju. Alltså den stora fördelen, det jag kommer ihåg, eller jag har reflekterat efter när jag flyttade härifrån, det var att här så umgicks man ju med alla möjliga människor, vilket var ganska kul. Jag var liksom kompis med prästens son och någon som jobbar på Rönnkörsverken och jag var ihop med direktörs dotter. Alltså det var en väldigt liksom en blandning av, man var liksom kompis med alla. Och det är faktiskt en stor tillgång. För att idag när jag bor i Stockholms innerstad så umgås jag en extremt smal grupp av människor. Mm. Som också är trevligt ska jag säga, men det man får inte, jag känner ingen skiftarbetare längre. Mm.
Vi kommer komma in på det lite senare, men kan det vara en av nycklarna i en mellanstor stads attraktion också?
Absolut, och den stora fördelen också som Skellefteå har, det är också att man har närheten till naturen, alltså till aktiviteter som man kan syssla med i naturen, men eller kanske bara gå ut i skogen. Naturen, det är också en stor fördel som jag tror när man bor här tycker man är så självklart, så det är liksom ingenting som man riktigt tycker är jättestolt över, men det ska man verkligen vara, för att det är en stor tillgång, och det är också någonting som vi har ju gjort en undersökning som jag tror jag kan komma in på lite senare lite mer i detalj, men och som visar att unga människor mellan 18 till 35 år, dels så premierar man gärna bostadsorter, alltså den lilla eller mellanstora staden som man gärna vill bo. Men man trycker också väldigt mycket på att det är närheten till natur är viktig. Mm.
Skellefteå står för en stor utveckling och en ganska snabb utveckling. Och samtidigt behöver vi växa hållbart. Ja. Vad tänker du utifrån en arkitekts perspektiv? Är det viktiga delar i ett växande?
Ja, men jag brukar säga alltså att de mest hållbara byggnaderna, det är de som aldrig rivs. Och då kan jag ofta, man kan titta på, som ett exempel kan man ta gamla industribyggnader som byggdes på slutet av 1800-talet när industrialismen var verkligen på gång. Och man hade också industri mitt i städerna. De där, så småningom så gick det inte liksom att hantera industrier i till exempel Stockholms innerstad. Så att då flyttade man ut. Kvar stod de här byggnaderna med höga takhöjder, stora fönster. Vad hände då? Jo, då flyttade konstnärer in. Så småningom kom reklambyråer. Och efterhand så blev det liksom större kontor. Det blev finansiella kontor eller aktörer som flyttar in. Och sen omvandlar man de här till bostäder som de är till stor del idag. Och det här är ju de mest hållbara byggnaderna. De funkar för massa olika funktioner över tid. De rivs aldrig. Så att det viktiga nu när man expanderar snabbt, se till att man gör hus som har höga takhöjder, fria spännvidder som går att använda till andra saker i framtiden. Så att man inte liksom låser sig. Ibland när man, till exempel man bygger nya parkeringshus mitt i centrala lägen i stan. Som jag ser att man har gjort här i Skellefteå också. Se till att man gör de här parkeringshusen för annat än för bilar. För bilarna kräver ungefär 2,10 takhöjd. Finns ingenting annat. De funkar inte till något annat. Ska du bygga bostäder så måste det vara 3 meter. Kontor till och med lite högre. Så att om man vill bygga hållbart, se till att man gör de här typer av byggnader med takhöjder som funkar för annat. För jag menar, bilarna kommer så småningom att försvinna från gatumiljön. Och framförallt behovet av att ha parkeringshus i centrala lägen. Det kommer också försvinna. För att när vi har självkörande bilar så småningom, så, då kan ju de parkera någon helt annanstans. Då kan ju vara utanför stan.
Mm. Flexibilitet, tänker jag, då blir viktigt.
Ja.
Både i utformningen av fastigheterna. Men hur skapar man ett flexibelt samhälle?
Ja, men alltså, dels är det att husen byggs så att de är hållbara över tid och går att använda till massa olika funktioner. Men sen är det också, det är viktigt i en stad som Skellefteå där man vill attrahera ofta, det är egentligen hemvändare man vill attrahera. Mm. De har ju gjort sin utbildning någon annanstans och kanske de första barnaåren, det är någon annan kommun som har fått stå för kostnader när man liksom på förskola och sånt där. Mm. Sen kommer man till Skellefteå och bidrar.
Mm.
Men de måste också kommunen kunna bidra med att ge möjlighet att man ska kunna bo på ett bra, högkvalitativt boende. Med kanske utsikt eller vattennära eller de kvaliteter som finns i Skellefteå.
Mm.
Så att bra bostäder tror jag är A och O för att locka hemvändare. Också ett kulturliv som måste också vara attraktivt.
Mm.
Med kultur kan man också leva över in. Det finns ju massa typer av kultur. Restaurangkultur till exempel. Mm. Så att det stora skillnaden nu mot... jag brukar säga att det här är en gröna vågen 2.0.
Mm.
Som vi ser nu. Det fanns ju en gröna vågen så här sent 70-tal och sånt där, eller på 70-talet när man skulle flytta ut liksom i spinaten och leva kollektiv och odla biodynamiskt och sådär. Det är inte den typen av gröna vågen man är ute efter nu, utan nu är man ute efter ett kvalitativt boende, ett kvalitativt liv med alla de saker eller urbana funktioner som man har lärt sig när man har under några år bott i en större stad. Mm. Ofta Stockholm i Skellefteåfallet. Då. Så att man vill ha att det ska finnas en bra restaurang.
Mm.
Vill du liksom ha japansk mat. Annat än bara sån här sushi.
Mm.
Då måste man liksom. Ja, det måste finnas.
Mm.
Och det är inte så att man ska tvinga någon att starta. För att det finns efterfrågan. Jag lovar att. Öppna någon sån ställe så kommer det kommer funka.
Mm.
Och kan man fixa en 2-stjärnig restaurang eller Sveriges bästa restaurang år efter år i Fäviken mellan Östersund och Åre i Kall, då kan man fixa det i Skellefteå. Det vore. Så man ser framför sig att det här, den andra 3-stjärniga restaurangen kanske 5 år finns i Skellefteå.
Det är ett bra mål.
Det är ett bra mål tycker jag.
Ni har gjort en undersökning bland 18-35-åringar.
Exakt.
Berätta lite grann om den.
Ja, men den undersökningen gjorde vi i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Österrike och Schweiz.
Mm.
De länder där EIFR är verksamma eller har en betydande verksamhet. För att titta, liksom, göra en ordentlig undersökning. Vad efterfrågar unga människor? Vad är det man vill?
Mm.
Hållbarhet, jätteviktigt. Man pratar också om närhet, alltså närhet till familj och till vänner. Och lite så här slarvigt kan man säga, inte slarvigt, men man kan säga 10 minuters staden.
Mm.
Där på 10 minuter når förskolor, arbete, kompisar, föräldrar, handel. Och det är det man vill ha. Och man är ute efter den här närheten som finns i den lilla staden. Jag menar, det finns inget 10-minuters städer. Alltså i Stockholm är det ingenting 10 minuter.
Mm.
Möjligen att gå ut i väg med soporna ungefär. Men så att och den här trenden som etableras mer och mer som en sanning. Den har ju nu fått en extra fart nu under corona. Mm. Så vi ser ju också, man kan ju följa till exempel den mäklarstatistiken, vilka prisnivåer som man får på bostäder runt om i landet. Men i Skellefteå idag så kostar ju, jag tror det en BRF kostar ungefär 60 000 kronor kvadrat, en nyproducerad.
Mm.
Och det är höga nivåer. Så den här skillnaden som fanns mellan att Stockholms innerstad förut Skellefteå som var enorm i den, liksom, den är inte lika enorm längre.
Nej.
Så att, och det är ju också att våga investera i Skellefteå. Det är ju no-brainer, höll jag på att säga. Mm. Så att det gäller ju för kommunerna nu att se till att man har detaljplaner. Mm. Alltså dokument som talar om vad du får bygga. Mm. Och hur stort och sådär, och hur det ska se ut. Det är ju viktigt. Så att kommunen måste liksom vara på, vara beredd nu. Så att, och jag tror att man pratar om 5000 nya lägenheter i Skellefteå. Mm. Då måste man ju se till att man har planer för det också.
Ja, precis.
Annars kan man ju inte bygga.
Mm. Närheten till natur är också någonting som ni nämner i undersökningen. Ja. Vilken typ av natur? Vad tänker man då?
Nej, men jag tror att man, alltså det är enkla saker. Gå ut i skogen. Men också att... jag vet, jag höll ju själv på att jag tävlade i längdåkning när jag som junior när jag bodde här. Och man var ju så, man visste inte det. Jag var ju så, man var ju bortskämd i skidstaden här. Det var ju liksom preparerade spår och det var liksom, jag tror man åkte runt med den här spårmaskinen 2 gånger per dag. Mm. Och liksom preppar de här spåren. Det var liksom skate och liksom. Och sen så skulle jag fortsätta min skidkarriär i Stockholm och tjäna det. Det är liksom, det var liksom hundar och pulker och Hellasgården och spåren gick så här. Och, det var liksom inte... Och det tänkte man inte det på då. Inte underligt att det inte finns några skidstjärnor från Stockholm. Det finns ju inga spår.
Mm.
Finns ingen snö heller, så det är ju inte...
Men, nej.
Eller så är Björna Blomqvist kommer från Lidingö faktiskt. Men annars så... men det finns... Man har en massa fördelar här som jag tror att när man bor här... Man tänker inte riktigt på det.
Mm.
Men
du har varit borta ett tag. Vad är det fler för fördelar som du har förstått värdet av nu i efterhand?
Ja, men just den här sociala hållbarheten. Mm. Att man liksom umgås med alla typer av människor som verkligen berikar ditt liv. Den finns ju här.
Mm.
Det finns också just den här närheten till det mesta. Och Sen så är det ju saker man kanske också tycker att Skellefteå kan utvecklas med. Jag tror till exempel att man ska ha, nu var det ju länge sedan jag flyttade härifrån, men det ska finnas en sorts, någon sorts öppenhet. Man bjuder hem folk och liksom flyttar man hit som en utomkommare. Man kan ju till och med komma hit från andra länder.
Mm.
Se till att man välkomnar dem. Bjud hem någon. Man kommer ju ha en rolig story att berätta.
Mm.
Om sin uppväxt, var det nu kan vara någonstans. Så att, jag tror att den här nyfikenheten på andra människor. Med liksom inte man är van vid. Jag tror att man ska vara lite mer open-minded.
Mm.
Det här kan hända att det ändras på de år som jag har varit från stan. Men lite så tror jag. Den nyfikenheten finns ju ofta i större del i till exempel i Stockholm, för att där är ju nästan alla inflyttade.
Mm.
Så det blir ju per automatik så att man träffar andra människor.
Kan man underlätta det genom att bygga mötesplatser? Vad ser man är viktigt för
absolut. Det här är också en trend som man kan tydligt titta på nu under post-corona.
Mm.
Eller nu till och med under igen. Men att sättet att arbeta har ju förändrats otroligt. Ja, men nu har vi möte på Teams. Och i början man hade de här digitala mötena som man var lite ovan. Först hade man lite svårt att liksom koppla upp sig överlag. Och sen när man väl lyckades så skulle ju alla liksom visa hur det såg ut hemma. Mm. Oh, jag sitter hemma. Kan man få en rundtur? Och så skulle alla visa här i mitt kök. Oh, jag sitter på sommarstugan och sådär. Men nu är det inte så länge. Nu är det ingen som frågar var du sitter. Utan nu är det liksom bara upp klart och sen börjar man babbla.
Mm.
Och sen efter ett tag, hon sitter någonstans. Mm. Hon sitter i Lund. Jaha. Nu är det liksom, det är inte viktigt längre. Och det gör ju också att det är inte viktigt. Det råkar inte vara viktigt att du sitter i Skellefteå. Eller på Manhattan. Du kan faktiskt sitta var som helst.
Mm.
Det är en icke-fråga. Och det gör ju att de här arbetsplatserna, att man kanske, för att man vill ändå träffa lite folk. Mm. Att man gör arbetsplatser i närheten av bostadsområden. Mm. Man kanske gör i något hus mellan husen som är en plats dit man går och jobbar. Man träffar någon, man dricker lite kaffe och sådär. Så det tror jag tror att det är ganska viktigt. Och det är också ett sätt att nu har vi lite så här retail-död, att det börjar bli massa sådana här affärslokaler börjar gapa tomma nu. De gapar ju tomma därför att man har fastighetsägarna har ju satt hyresnivåer som är avpassade för retail.
Mm.
Och än så länge så hoppas man ju på att det kommer en ersättare, någon som vill hyra den där till samma hyresnivåer. Men det kommer antagligen inte att hända. Så som småningom så får man skriva ner de där fastighetsvärdena och hyra ut dem på helt andra nivåer. Men då kommer det komma in roliga grejer. Mm. Då kommer det komma in någon sån här specialaffär som säljer skateboardhjul eller någon som säljer ägg. Alltså specialbutiker. Då kommer det hända roliga grejer. Och det kan också bli ytor där man faktiskt så småningom kan sitta och jobba. Och så utifrån det så kanske någon som tycker att ja, det är skitkul att sitta och jobba. Kanske ställa in en kaffeapparat och börja sälja kaffe också. Så det kommer hända en massa grejer också i stadsrummet. På grund av att man kommer att vara tvingad att sänka hyrorna i de här retail-lägena.
Mm. Och så man kan säga att det blir någon typ av decentraliserade mötesplatser. För vi har haft ganska storskaliga mötesplatser. Ja. Stora event. Mm. Många människor ska träffas. Hur kan ett samhälle ställa om då? Hur gör vi den här omställningen?
Ja, men jag märker redan nu, alltså de uppdragsgivare som jag har som arkitekt. Dels så efterfrågar man nu större lägenheter helt plötsligt. För 3 år sedan så ritade vi så små lägenheter som möjligt. För att det visste man, det var jättelätt att hyra ut, jättelätt att sälja små lägenheter. Och man tjänade ganska bra på dem. Nu visar det sig att man tjänar till och med lite mer på att bygga stora lägenheter. För att efterfrågan på stora lägenheter finns i allra högsta grad. Till exempel i Stockholms innerstad så vet jag av mäklare att det finns inte så många lägenheter som är 300 kvadratmeter. Men när de väl kommer ut på marknaden så har de högre pris per kvadratmeter än en etta i samma hus.
Mm.
Det finns så få. Och det borde liksom, så det finns ju ett intresse av att bo i lägenheter fast de ska vara stora.
Mm.
Så det är också något tips till fastighetsinvesterare. Ja.
Så decentraliserade mötesplatser, lite större bostäder
som också har drivits av corona. Man sitter hemma och jobbar, eller hemmet har blivit viktigare.
Mm.
Det finns också två andra trender som med corona. Det är att skilsmässofrekvenserna sticker i höjden och barnafödandet ökar också. Så det finns ju två delar av den här konsekvenserna av att man sitter hemma. Som också intressant att titta på.
Vi kommer behöva fler bostäder oavsett. Och större bostäder.
Större bostäder, framförallt. Så det finns en efterfrågan på större bostäder. Mm. Det är helt klart.
Hållbarhet blir viktigt. Hur bygger vi in hållbarhet utifrån alla olika perspektiv i våra samhällen?
Alltså jag tycker att dels man ser till att man har så kallad social hållbarhet. Alltså olika upplåtelseformer. Det händer, ett samhälle mår bra av upplåtelseformer på alltså både hyres- och äganderätter. Det blir liksom någonting annat. Det blir helt enkelt skojare. Det blir en roligare stad. Men också, som jag var inne på i början, att se till att bygga bostäder så att de aldrig rivs. Har man det, liksom, det är mindsetet. Här kokar ska jag fast aldrig riva. Tänk långsiktig förvaltning. Även om du inte förvaltar den själv, så den du säljer till. Kommer att kunna ta ett värde på att det är ett hus som går att förvalta för lång, lång, lång tid. Bygg ett exempel i entréhallarna. Gör stengolv istället för vinylmatta.
Mm.
Det är dyrare att lägga in, men så mycket dyrare är det inte. Men i förlängningen är det otroligt mycket billigare att bygga stengolv. För att det kan du klampa runt på i 300 år.
Mm. Och ekonomisk hållbarhet, vad har vi för trender där innan?
Ja, nej men alltså fastighetspriser över tid har ju alltid visat sig vara en ganska bra investering. Och det är väl återigen här att bygg bra så lönar det sig i längden. Och jag tror faktiskt också att det är så att det korta perspektivet också. Att man bygger bra, att det lönar sig. Du slipper en massa problem med anbygganmärkningar som ju kan ta död på de flesta kalkyler. Mm. Alltså man behöver ha slarvbyggt, läcker, måste byta fönster, oj, ja, det funkade inte och sådär.
Mm.
Så får man göra efterarbeten och det äter ju på, liksom, på marginalerna. Och det är sånt som fastighetsägare inte gillar. Och så vet jag också att de stora investerarna som förut, alltså internationella till exempel stora pensionsfonder som har investerat i Sverige, de har ju tidigare enbart varit intresserade av Stockholm, och då inte Stockholm i stort utan bara Stockholms innerstad, bara. Men nu vet jag att nu investerar man i, alltså, lite mellanstora städer som Linköping, Jönköping, på sådana platser. Nu är man liksom i Göteborg, i Malmö, nu är man liksom där och investerar. Och det här kommer naturligtvis, eftersom nu fastighetspriserna, eller det man får ut utav slutkunder, börjar, alltså i Skellefteå, det är inte så stor skillnad längre mot kanske Linköping och Skellefteå. Det är så att självklart så kommer man ha fastighets, de här stora investerarna, också börja titta på Skellefteå så småningom. Kanske inte just nu, men jag lovar det kommer.
Ja, men de är lite nyfikna.
Ja, det tror jag absolut.
Du pratade om att det bör finnas detaljplaner.
Ja.
Att man ska bygga flexibelt, långsiktigt. Mm. Vad är det mer som krävs för att man snabbt ska kunna bygga, men ändå bygga hållbart?
Ja, men jag tror att man jag tror att man ska bygga lite, alltså förtäta där det är möjligt att förtäta. För att hög densitet skapar också liksom friktion mellan människor som gör att det blir en massa.
Mm.
Och då kommer det, liksom, det blir underlag för en lite närbutik och kanske den här ostbutiken jag pratade om. Den vietnamesiska restaurangen. Mm. Så att det blir, det brukar man säga, den stadsdel i Sverige som har högst densitet, det är Södermalm på Stockholm. Stockholm, där man bor, alltså ungefär 2,0 är alltså antalet byggda kvadratmeter per markyta.
Mm.
Jag gissar, utan att kunna den här siffran exakt, men jag gissar att Skellefteås innerstad har ungefär 0,7 skulle jag tro. Så man har ganska lång bit kvar till att uppnå 2,0. Men det skulle man faktiskt kunna göra i de här mest centrala delarna av Skellefteå, att få den här liksom densiteten som gör att man får en kritisk massa där det liksom, då händer det grejer. Sen så tror jag inte att man ska göra liksom, att man fortsätter den stadsbyggnadsstrategin, att man bara bygger och bygger och bygger vidare. Att här, vi har så mycket mark här. Jag tror man kan tänka annorlunda här. Sen det som man kallar för trädgårdsdal, alltså man placerar husen i natur.
Mm.
Det tror jag man ska, jag tror det är så man ska tänka här faktiskt. Mm.
Och vad är ditt recept för förtätning om man tittar på de centrala delarna? Hur gör man det?
Alltså jag tror att man, jag är ingen sån där jättevän att man ska hålla på att bygga högt överallt, utan det behöver man faktiskt inte göra. Men bygger man högt så ska man se till att man har den så kallade kyrktornsprincipen. Alltså lite här och där kan det sticka upp höga hus. Men absolut inget som har Manhattan-komplex i Skellefteå. Det skulle inte, det är ingen framgångsformel. Men däremot så tycker jag det är bara, alltså det finns gårdar och det finns, alltså man kan förtäta. Det finns en tvåvåningsskala på vissa plats, rätt centrala delar här i stan. Den kan ju med fördel bli 4-5 våningsskala tycker jag, istället för att vara 2-3. Det är liksom för lite för fjuttigt.
Mm.
Så att det måste liksom upp lite grann i höjd. Men här på, det finns ju vissa fastigheter där på Stationsgatan till exempel som skulle må bra att vara lite högre.
Mm.
Det ser lite för... Ja, det hänger liksom inte med. Alltså nu etablerar ju nu en ny skala i stan med Kulturhuset. Alltså den ser ju nu helt främmande ut. För att efter ett tag kommer man att vänja sig vid det. Men allt annat ser liksom för fjuttigt ut nu.
Mm.
Det måste liksom... Nu måste man liksom... Får man växa upp lite grann tycker jag.
Mm. Så fler hus runt omkring som...
Ja, jag tycker det. Alltså med, ja. I de här centrala delarna så anpassa skalan alltså till en stadsskala som är något annat. Du behöver inte åka så långt. Du åker till Umeå eller Sundsvall och titta hur man liksom har gjort där. Det här är ju liksom en högre densitet där i de centrala delarna som ju bara har blivit till godo.
Mm. Om vi tittar på trender generellt. Vad har vi för trender som inom arkitektur kommer eller som du tänker att vi kommer möta i framtiden?
Ja, men alltså nu har man ju här i Skellefteå då, så har man ju etablerat en träbyggnadskunnande i och med det nya kulturhuset. Men det vore idiotiskt att inte ta tillvara på den kunskapen nu när man har lärt sig. Alltså alla de här entreprenörer som håller på med de här bygget, de gör säkert en massa fel nu. Massa misstag och grejer som nu lär de sig.
Mm.
Och då ta tillvara på den kunskapen och gör fler trähus.
Mm.
Men det kommer komma hit massor med studiebesök av arkitekter och byggare som kommer komma hit och titta på det här trähuset. Kolla på detaljer, hur de har gjort det. Okej, hur de löst de här. Och det kommer vara ett ganska stort fokus på det. Och då är det ju korkat. Det är som ett öppet mål. Att inte ta tillvara på det. Och fortsätta med det.
Mm.
Så att, ja, tipset är väl att fortsätt med trä ett tag till.
Ja, men det tror jag nog är planen. Avslutningsvis, om du tittar på dina år, hur har du sett på Skellefteå? Du har ju studerat Skellefteå på lite avstånd.
Ja,
har du sett
från att ha varit en stad som lite sådär man har känt har varit, man ska säga lite på deken.
Mm.
Umeå har ju varit en stad som har liksom vuxit och där det har hänt saker. Det finns ju den här klassiska jämförelsen mellan Härnösand och Umeå. När man skulle etablera det nya universitetet någonstans i Norrland så stod ju på valet mellan Umeå och Härnösand. Jag tror det var slutet på 60-talet, kanske början på 70-talet. Men valet föll då på Umeå. Och då hade Härnösand 35 000 invånare. Umeå hade 35 000 invånare. Idag så har Umeå 125 000.
Mm.
Härnösand 11. Så de var lika stora. Och någonting har hänt. Och det drevs ju av universitetet. Det kom dit andra människor. Mm. Stanna kvar. Få människor med driv, med idéer. Så det har ju drivit expansionen där. Och jag menar, nu kommer det komma hit massa nya roliga människor som med Northvolt och allt möjligt som kommer flytta hit. Och då kommer ju hända samma sak här. Nya idéer, nya perspektiv, nya idéer hur man ska göra saker och ting. Så kommer titta på Skellefteå på liksom ett utanpå perspektiv och se, vad bygger man inte hus där för?
Ja, men jättebra. Tack ska du ha, Thomas Sandell. Ja. Vi ses i framtiden och ser resultatet.
Ja.
Tack.
Kommer tillbaka och kolla på trähus.
Ja.